the Malmo Arsenal Supporters Club.
Då hälsar jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Arsenal Malmös podcast med mig, Rickard Henriksson. Och återigen denna veckan så spelar vi in på en fredagkväll. Och vad gör man en fredagkväll? Jo, man slår sig ner i soffan, man tar fram sitt finaste glas och man öppnar en kall öl. Sådär ja. Och sen så... Sådär. Och sen hälsar man veckans gäst varmt välkommen, Nassim Selam. Varmt välkommen tillbaka.
Tack så mycket, Rickard. Tack ska du ha.
Det var ett tag sedan du var med.
Det var det faktiskt. Det blev mycket i höstas, men nu är det faktiskt ett tag sedan, som du säger. Kul att vara tillbaka.
Är du varmt välkommen tillbaka? Du har ju roat dig i Algeriet i några veckor.
Ja, jag har varit iväg på semester i några veckor, så jag har faktiskt inte varit jätteuppdaterad på, eller uppdaterad har jag varit, men inte live. Så jag har inte sett så många av matcherna den senaste månaden. Och ja, som vi säkert kommer gå in på, det har gått ganska bra för oss. Vi kanske ska fortsätta på det spåret.
Jag tänker vi får boka en ny flygbiljett till dig till Algeriet.
Det är inga problem. Så länge ni Arsenal Malmö betalar för mina semesterresor så, och Arsenal vinner, så kör vi på det. Det är lugnt.
Ja, vi får väl skramla lite.
Nej, men jag har faktiskt saknat det. Jag såg, som jag berättade för dig, jag såg Newcastle-matchen lite så här halvt hos någon släkting medan vi satt och käkade. Jag ville bara sitta och kolla, för jag har inte sett, som sagt, jag har inte sett några matcher. Så, ja, jag har saknat det som fan. Jag har saknat Drumbar, jag har saknat er allihopa. Så ja, det är gött att vara tillbaka i podden i alla fall.
Ja, det är nice. Och jag måste bara säga det, vilka veckor det har varit.
Ja, vi kommer att komma in på det, men det var helt fantastiskt.
Ja, det var lite kul. Jag tänkte börja med det. Jag såg här på Twitter idag, såg ett klipp på inför presskonferenserna. Nu de intervjuade Thomas Frank, Brentfords manager. Så sa han, fick han fråga hur han tycker om Arsenal. Och bara, ja, de har varit imponerade. De har gjort hur många mål nu? Jag vet inte. Då sa han bara, okej, de har gjort 21 mål på 7 matcher. Nej, vad var det? 31? Nej.
Ja.
Många, hur många som helst. Han bara sa, really? Oh my god, that's impressive. Typ något sånt här. Nej, det var...
Ja, men det...
Han blev liksom chockad av hur många mål vi hade gjort.
Exakt. Ja, det har varit fantastiskt kul att se. Vi hoppas att det fortsätter så, såklart.
Ja, alltså det är ju det som är det jobbiga. Det kommer ju vända någon gång. Det är ju helt omöjligt. Vi kommer ju, kan ju inte fortsätta vinna med 5-6-0 liksom.
Nej, det är ju... Det förstår vi allihopa, men det har ändå gett en boost, tror jag. Jag tror det har gett hela laget en boost, även om alla fattar att okej, vi kommer inte vinna varje match, resterande match med 5-6-0. Så jag tror det har gett ett självförtroende och det har gett en jäkla boost till hela laget. Vilket vi behöver, inte minst i de här liksom, de kommande matcherna som vi har, så här, Porto nästa vecka, sen har vi City, vi har Tottenham lite längre fram. Även om vi kommer inte vinna med 5-0 mot de lagen kanske, men det har gett oss ett jävla självförtroende, tror jag, som vi behöver.
Ja, men verkligen, och det man ser också, det är ju att vi spelar ju jäkla fin fotboll, men... Lite så, men är att vi har inte mött de allra bästa lagen. Alltså, okay, Newcastle, West Ham, absolut. Newcastle var ju väldigt starkt att besegra dem. Men sen samtidigt Sheffield United, Burnley.
Liverpool mötte vi dock.
Ja, men det var inte absolut. Men det var inte de här storsägern.
Nej, men det är fortfarande... Ja, nej, okej, det är inte en storsägern, men det är fortfarande
seger. Nej, absolut, det var imponerande.
Ligaledarna.
Ja. Och så, spelet har ju varit väldigt bra under hela 2024.
Ja.
Och vi har ju inte tappat poäng i ligan 2024. Det är ju bara det är ju magiskt bra.
Det är jättebra. Nej, men som om vi tar ett år sen, då det var väl typ nu som det börjar så här. skramlade och så här, rasslade lite. Vi tappade lite poäng höger och vänster. Och nervositeten började krypa fram. Pressen började krypa fram. Men vi ledde ju också då. Och jag tror vi är bättre på att jaga än att bli jagade. Just nu i alla fall. Så jag hade nästan hellre, det låter jävligt dumt, att hellre 2 poäng bakom än 2 poäng före. Men jag är inte så jäkla orolig att så, vi är 2 poäng efter. För det första är 2 poäng inte mycket. Men hellre att vi jagar med de resultaten vi har haft nu också. För att nu, alltså, det är som blodhundar som har fått smak. Du vet, efter nu Sheffield United-matchen så intervjuade de Ben White. Och de hade typ så här frågat, ja men alltså, känner ni inte, tycker ni inte syn om motståndarlaget och så när ni kör över dem, alltså du vet det här, jag vet inte om du hörde det.
Nej, det är nog inte hört faktiskt.
Ja, de hade frågat Ben White, alltså, men tycker ni inte lite syn om lagen när ni kör över dem så här 5-6-0 och sånt? Han bara, nej, inte alls. Och det är helt rätt. Alltså, vad fan gör vi annars på fotbollsplanen? Alltså, det är ingen korpen kompismatch liksom. De spelar ju för att vinna ligan och Champions League och vad det nu än är. Och det är exakt den mentaliteten vi ska ha. Alltså, jag skiter i om de gråter när de går av planen, Sheffield United eller vem det nu är. Vi ska inte tycka synd om dem. Det är bara kör över, bara kötta.
Nej, men så är det. Nu kom vi in på det, vi har pratat lite allmänt här, men nu kom du in på Sheffield United, så jag tänker att vi ska kanske gå in på den matchen. För att vi vinner ju då ganska övertygande med, visst blev det 6-0, det är till och med så att man börjar blanda ihop det här, men visst blev det 6-0.
Det blev 6-0.
Och ganska övertygande. Jag ska återkomma till målskyttarna alldeles strax, men det jag ville få fortsätta på ditt resonemang, de är ju rätt risiga. Det måste man ju säga, att de hade ju inget försvarsspel överhuvudtaget.
Ja, jag som jag sa, jag har ju missat, jag missade den här matchen. Så jag såg inte matchen live. Jag har sett lite highlights och läst om den och lyssnat på andra poddar. Och alla är överens om en sak, och det är att de var värdelösa.
Ja, de var svindåliga. De enda som, de har till och med... Ja, Burnley var inte bra heller, men Sheffield United var alltså ännu sämre. Det var, alltså, det blir, man såg ju redan i första minuterna att det här kommer ju, vi gör mål direkt. Och det var efter bara några minuter så drog Saka den i ribban, och sen så kom ju målet ganska tidigt efter Ödegård där. Men nej, de var inte bra. Man märkte det sen att de gav ju upp. Man kände att de orkar inte längre. Jag tänkte jag ska dra här för er som satt och sov och har hunnit glömma, så var ju målen då. Det var det ju Ödegård, självmål, så Saka fick ju inte det, så det blev ett självmål. Martinelli, Havertz, Rice och White. Så återigen väldigt många olika målskyttar. Och det tycker jag är en styrka.
Det är det. Och vi har ju pratat lite om detta tidigare i början av säsongen, att vi kanske inte har den här ultimata strikern som bombar in 25-30 mål. Men att vi då har haft den här bredden. Men om jag ska vara ärlig, jag tyckte inte den bredden funkade jättebra i början och så här på hösten. Det var typ så här, det var ju de vanliga 2-3 stycken som gjorde mål. Havertz hade inte kommit igång. Martinelli har haft lite så här halvtrögt. Jesus har varit skadad och så. Så jag var faktiskt lite nervös. Det du snackar om som vi hade då förra säsongen också, att det var jättebra förra säsongen, inte skulle funka detta året. Men det har ju kommit igång nu på, alltså, detta kalenderåret.
Ja, men man får ha med sig. Ja, jag håller med dig, men det var ändå lite förändringar, för att det blev ju framförallt på mittfältet då, när Partey har ju varit skadad hela tiden, Rice har kommit in, Havertz har ju kommit in då, nu har han ju inte spelat så mycket på mitten i slutet. Och sen har ju Ödegård fått en liten annan roll, han har blivit lite mer tillbakadragen i början på säsongen. Nu sista matcherna, då har ju då fått spela lite mer när han har tagit in Jorginho, så Rice kommit upp, Ödegård har kunnat komma ännu högre upp, så han har inte behövt gå lika djupt när han hämtar bollen. Och då får han ju bollen mycket mer i farliga positioner i rätt läge så han kan spela den between the lines, vilket är hans styrka. Och jag tror mycket den förändringen i Ødegaards position har varit nyckeln under 2024. Och det jag tycker att han har varit vår bästa spelare, för han har varit alltså helt, helt magisk. Och det, Rice också framförallt, verkligen. Men Ødegaard, jag har inga superlativ kvar längre.
Nej.
Så jäkla bra har han varit. Och han påminner mig om, vad ska jag säga, han har samma vision och vad ska jag säga, kreativitet som Özil. Men han han jobbar som Havertz.
Som jobbar som Havertz?
Ja, att han har samma arbetsintensitet. Eller kanske mer som en, vad ska jag likna, en spelare från The Past. Ja, men han har samma intensitet som men Tomas Rosicki.
Ja.
Det är lite... Så han är en liten blandning av dem, skulle man kunna säga på ett sätt.
Ja. Jag trodde nästan att du skulle säga att han påminner om Zinedine Zidane. Det är nästan så alltså.
Alltså på ett sätt, alltså nu gillade jag ju Zinedine Zidane såklart, fantastisk också. Fotbollsspelare.
Ja.
Men det är någonting, alltså grejen med det, och jag vet jag läste rätt mycket, alltså när jag växte upp så läste jag mycket Goal, den tidningen. Jag vet inte om du också gjorde det eller ni andra lyssnar känner till den. Men då vet jag att det var en krönika där som sa Zidane är en fantastisk spelare, men det var samma mönster både Juventus och Real Madrid. Han gjorde inte laget bättre. Utan han, varje gång han fick bollen så stannade han upp, gjorde sina magiska grejer och sen så spelade vidare, så på något sätt spelet stannade upp. Så han var mycket mer, vad ska man säga, han hade sin flow, men han gjorde inte laget bättre. Och det kan man ju inte säga om Ødegaard. För Ødegaard har ju sin flow. Men det jag framförallt imponerad av honom just nu är spelet utan boll. Och hur han driver och hur han leder vår press. Och hur han kan springa kopiöst i 90 minuter. Jag tycker det är så. Han är unik i det avseendet.
Och han, ja, du har helt rätt där. Han stannar ju verkligen inte upp spelet.
Nej.
Jag visade min kära brorson som är 6,5. Som är helt fotbollstokig just nu.
Mm.
Vi satt och kollade igår eller förrgår på lite så här highlights. Och han älskar att jag liksom pratar fotboll med honom. Och du vet, frågar så mycket. Och så frågar jag om Arsenal och så här. Så jag visar faktiskt allt, både gamla klipp på Henri och så lite nya då på just då Ødegaard.
Mm.
Och alltså... Jag sitter där och liksom pratar och förklarar för honom. Men jag blir nästan lika imponerad själv. För att när man liksom verkligen ser på det, hur han, alltså här, hans speluppfattning och hans, alltså här, vet, hans vändningar, han, alltså när han tar emot bollen, vet, det är som att bollen fortsätter rulla i samma fart, det är bara att han skjuter, alltså här, först har den vi, ja, det är helt makalöst alltså, det är, och att tänka att han är liksom, han är 25
eller, ja, om han 25, är knappt ens, ja.
Ja, jag tror han är 25, ja, tror vi kollar upp det. Och vi fick honom liksom för en ganska bra peng från Real Madrid. Mm. Alltså de måste ju sparka sig själva just nu. Visst, han var inte den spelaren han är idag i Real Madrid, men det måste ju vara rätt så surt att inte kunna sätta det. Att sätta att fan han kommer att bli någonting. Utan istället tänkt, nej men okej, nu vet jag att de hade andra spelare som de tänkte skulle vara bättre.
Alltså
men...
grejen är att de hade ju Modric och har ju fortfarande. Och,
ja.
Ja men det är lite liknande spelare, fast Modric är ju mer den som är ännu tryggare med bollen och inte den som tar löpet, utan mer den kloka spelaren. Han är ju mer än Zidane.
Ja men han är också 20 år äldre.
Ja.
Alltså, och han är inte så jäkla mycket bättre. Alltså okej, vi ska inte snacka skit om Modric för att han är från det laget som vi inte nämner. Men
vi pratar om hans Real Madrid-karriär.
Precis, och den är fantastisk. Och han är en fantastisk spelare. Han spelar liksom fortfarande och är fortfarande bra. Men alltså, man får ändå liksom så här, tänka lite framåt också. Alltså typ så, okej. Visst, som sagt, Modric spelar fortfarande. Men jag vet inte. Jag är glad
jag tror de tänkte de hade Modric, Kroos och sen så blev det att Ödegård fick bara sporadiska inhopp.
Ja.
Och då levererar han inte, för att jag kan tänka mig också att han är en sån spelartyp att han mycket självförtroende, han är lite mer, alltså han behöver ha det kontinuiteten. Ja. Och får han inte kontinuiteten så är han kanske inte lika bra, för han var ju inte superbra i början.
Nej, och han lämnade ju för 4-5 år sedan. Och då, alltså då var han ju typ 20 bast. Så det är klart han var inte fullt utvecklad då. Så jag säger inte att Real Madrid gjorde fel, men det måste ändå vara surt att typ så, fan, kolla hur bra han är idag liksom. Lite som kanske oss med Gnabry eller något sånt. Ja. Fan, han skulle vi ju behållt. Men skitsamma. Det är gjort och gjort.
Ja, nej, men så är det. Men ja, det är en fantastisk spelare. Jag tycker att det visar ju också. Jag förstår varför han är kapten. Yep. För att han styr hela spelet, hela vårt pressspel utan boll.
Ja.
Vilket vi är grymma på mot Newcastle. Nu har vi redan stängt det med att hon har gått vidare. Om man ser det så till i podden. Men så mycket han var inne och så bra vi var i pressspelet. Hur vi var hårt på dem och vi pressade dem så att de fick inget utrymme överhuvudtaget. Och han är katalysatorn bakom vår pressspel. Ja. Och så är han då samtidigt så fantastisk med bollen och poängspelare och pådrivare. Så jag tycker han ska hyllas.
Det ska han verkligen. Och som sagt, jag kan inte säga det tillräckligt. Jag är glad att han är hos oss. Jag är glad att de sålde honom till oss. Och jag är glad att han och Saka har också ett fantastiskt samarbete. Och de verkar ha en sån jäkla connection. Alltså, de vet båda två exakt vad de ska göra så fort den andra får bollen. Och det är fantastiskt att se.
Ja, de hade återigen ett par riktigt fina kombinationer här med Sheffield United. Och där ser man ju att det var ju vår gamla bekant. Nu tappar jag namnet, han amerikanen.
Trusty.
Trusty. Den gamla bekant, för han gjorde inte en minut i Arsenal. Han hade första säsong. Men man såg ju det, okej. Jag förstår varför vi sålde honom. Han hängde inte med. Han håller inte Premier League-nivå. Så kan jag säga.
Stackarn.
Ja, det var synd om honom. Och jag kan säga även en annan bekanting för oss i Malmö. Anel Ahmedhodzic. Han hängde inte heller med.
Nej.
Inledningsvis gjorde det. Tyckte jag ändå han var deras bästa spelare i backlinjen. Han räddade dem lite. Men sen så, ju längre matchen gick så han fick det kämpigt.
Ja. Men det fick hela Sheffield United.
Ja. Och det är bara att konstatera. De ligger sist av en anledning. Och Burnley ligger näst sist av en anledning. Och sen är det väl tajt om vem som ska bli det tredje laget att flyttas ner. Men jag sticker ut hakan och säger nu. Burnley och Sheffield United spelar inte i Premier League nästa säsong.
Nej, det är nästan till matematiskt omöjligt för dem att. De har 11 poäng efter Nottingham som ligger på 14 plats. Så det är det är inte långt ifrån klart liksom.
Nej, det är sant. Så det kan inte ens sticka ut hakan, utan det är väl mer bara konstaterande.
Sheffield och Burnley spelar inte. Sen är det Luton på 20 och Nottingham på 24, Everton 25.
Så, men Luton är ett helt annat lag, för de är svårbesegrade.
Ja, men de har fan, det är synd. Alltså, de har spelat bra. Alltså det,
men de har inte med sig poängen riktigt.
De spelar bra mot oss till exempel senast.
Ja.
Jag tror de spelar mot Liverpool efter det.
Blev väl 4-3 till Liverpool till sist, men det var väl tight. Ja.
Ja. Ja, det jag hoppas de stannar kvar. Nottingham kan åka ner. Luton kan stanna kvar. Vi måste ju åka till deras arena och kolla på en bortamatch.
Exakt. Hälsa på grannarna lite.
Exakt. Så,
grilla lite i deras trädgård.
Gå igenom badkaret innan du kommer till ståplats. Ja, men det är. Men vi hoppas att de stannar kvar.
Ja, jag håller med. Det hoppas jag också. Men sen är det en jäkla skitflygplats. Så det är alltid det jag har förknippat Luton med.
Just det, ja, det tänkte jag inte på.
Nej, jag har åkt dit ett par gånger. Ryanair flyger dit ganska överkomligt från Köpenhamn. Eller jag vet inte om de gör det nu längre, men de gjorde det för några år sedan. Så det, det blev ofta att man hamnade där på... Ja, man åkte över på fredagskvällen och allt annat än smidig transport in till centrala London, kan jag säga.
Ja.
Det är, så det är det jag förknippar med Luton.
Men en anekdot om, förlåt om det är inte riktigt fotboll, men i Luton så har de, eller de hade i alla fall, EasyJet flög därifrån också.
Ja, det var kanske EasyJet jag flög, men det kan det varit också. Ja.
De hade någon sån här, något samarbete med något hotell, om man vill kalla det det, som var, alltså, jag vet inte om det hette EasyJet Hotel eller typ Easy Hotel eller något sånt. Alltså allting var orange. Alltså, hela badrum, alltså allting var orange. Nej. I EasyJet. Jo, men det var ju så. Det måste vara EasyJet som ägde det. Och vi tänkte, ja men vi bor där. Vi skulle bo där en natt innan vi skulle flyga tidigt dagen efter. Alltså det var det värsta jag har bott i. Så jäkla skänkigt alltså. Ja, fy fan. Och den skrikiga orangea färgen. Ja, uff, ja. En liten sidospår. Ja, jag bor inte där i alla fall.
Ja. Ja, kul. Jag vet inte, på tal om det med EasyJet orange. Jag vet inte hur mycket du följer golf eller du har lite koll.
Ja, inte så mycket.
Nej, inte så mycket. Nej. I alla fall när det var Ryder Cup så är det en spelare i laget. Han är britt. Han heter Tuel Hatton. Och sen så skojade mycket i det europeiska laget. Så hade han hade på sig en orange tröja. Och så frågade mig det för outfit. Han bara, ah, men du vet, golfen går inte så bra, så jag extra knäcker för EasyJet.
Ja, det är schysst.
Så att det är verkligen, alltså det är kul. Jag håller med att det är en fruktansvärd färg. Men ja, det har ju blivit en grej.
Ja. Spelar inte Luton, för att betala om det, spelar inte Luton i orange också? Typ deras borta.
Du, jag vet inte. Jag fan knappt, de gör det kanske de gör, ja. Men är EasyJet kanske är därifrån Luton?
Det kan vara det med. De kanske sponsrar Luton. Vi vill göra någon fanta mig. Ja. Nej, de spelar orange. Men jag vet inte om det är EasyJet som... Tack vare EasyJet.
Men ett annat sidospår då. Vilka tycker... Vilka har snygg... Vilket flygbolag har snyggast färger? Wizz Air eller EasyJet?
Ja, Wizz Air. 100%. den... Alltså...
Lila och rosa.
Ja. Det är hellre det. Den orange, ja. Alltså, orange, jag har inget emot orange färg, men det måste vara rätt, alltså här, shade. Och den EasyJet orange, den är för jävlig.
Det skriker på vägverket.
ja, exakt. Nej, varningskoner är de färgen av en anledning.
Ja, men jag vet inte om man ska säga så mycket om Wizz Air då, som har hälften mörk lila och hälften mörk rosa. Det säger så jäkla... Alltså man blir ju... Så här, det utstrålar inte trygghet om det flygbolaget, om man säger så.
Nej, kanske inte.
Har du bättre koll på du som är inom flygbranschen?
Alltså, jag har flygit med Wizz Air ett par gånger.
Ja, jag också.
Inget illa att säga om dem faktiskt. Och faktiskt inte om EasyJet heller. Förutom deras färg.
Nej, men alltså EasyJet har ju funkat bra. Jag har lite problem med Ryanair faktiskt. Jag har flugit med dem många gånger också till London, absolut. Men om jag får välja så föredrar jag EasyJet alla dagar i veckan över Ryanair, kan jag säga.
Ja, absolut.
Där är någonting med Ryanair jag kan inte riktigt sätta. Men det är trångt med benutrymmet framförallt, retar mig på.
Det är tur vi har Etihad då, och inte... Eller Emirates menar, förlåt. Emirates. Herregud.
Ja.
Ja.
Om jag har faktiskt aldrig flugit med det. Men de ska tydligen vara väldigt bra.
Emirates är väldigt bra.
De är det, ja.
Ja, absolut.
Men ska vi lämna flygbolagen kanske? Det var ändå bra övergång från EasyJet till Emirates, tillbaka till Emirates Stadium, tillbaka till Arsenal och sen tillbaka till Sheffield United.
Yes.
Gör som många andra Gunners i Malmöområdet. Bli medlem i Malmös enda aktiva Arsenalförening. För mer information, gå in på arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem. Där hittar du också vår webbshop som vi har i samarbete med Netshirt. I medlemskapet ingår också rabatter i samband med våra matchträffar på Drumbar, samt rabatt hos Jack Sport i Svedala. Följ oss gärna i sociala medier. På Facebook heter vi Arsenal Malmö, på Instagram heter vi arsenal.malmo och på Twitter heter vi Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö!
Och jag vet inte, nu sa du att du har inte sett matchen, du har sett highlights. Och egentligen svårt att dra några större slutsatser. För det var inte det jag skulle komma till innan också. Vi har slått både Burnley och Sheffield United med stora siffror. Där ska man inte dra några stora växlar, utan man får titta på alla de här matcherna som en helhet. Men ja, vi har ju storsäger med både West Ham och Newcastle. Och de tycker jag säger mycket mer.
Ja.
Så summerat, och även om du möter ett dåligt lag, så är det ändå imponerande att vinna med de här stora siffrorna. Och så ofta som vi har gjort det. Så det finns ju ingenting, jag menar, det finns ju, saknar ju egentligen motstycke. Om man tittar på alla år jag har varit Arsenal supporter, så har det ju inte, jag kan inte, det har inte varit något liknande när vi är så här dominanta, vi är så överlägsna, vi spelar så här pass bra. Exakt. Absolut att vi hade stunder under Invincibles där vi spelade bättre. Men då vann vi inte på ett lika övertygande sätt som vi gör nu. För även om vi, visst Invincible så spelar vi fantastiskt. Och nu spelar vi också väldigt bra. Men vi slår inte av på takten.
Nej.
Vi slutar inte spela nu. Vilket vi kanske hade tendens att göra under de tidiga åren under Arteta. Men vi, trots att vi har 3-0. Spelarna, de slutar inte springa. De slutar inte göra jobbet. De vill ju bara mer hela tiden. Och det är en styrka vi ska ta med oss.
Men det är faktiskt en fråga till en jag tänkte ställa, eller tänkte fråga en sak angående det. Alltså det stod ju 5-0 i halvlek.
Ja.
Och sen så det blev 1-0 i andra halvleken. Hur såg du? Hur var det någon skillnad på första och andra halvlek, tycker du? Eller var det de parkerade bussen, eller varför blev det inte lika många mål i andra halvlek?
Ja, alltså mycket var väl att vi alltså jag vet inte, men vi gjorde ett byte. Saka gick av i halvtid. Han hade någon form av sjukdomskänning, tror jag.
Yep.
Och redan där får den annan dynamik.
Ja.
Spelet ändrades lite. Det blir lite mer, vad ska man säga, Saka är väldigt bra på det här. Spela ut på kanten och göra sin gubbe och ta sig förbi. Och det blir väldigt dynamiskt spel.
Ja.
Vera, nu kommer han precis tillbaka, var borta från skada länge, men han var ju lite mer osynlig. Han gör inte de här avgörande manöverna, men han har ju en väldigt fin känsla i sin passningsfot. Så han slog ett par riktigt fina passningar, absolut. Och han är ju väldigt snabb också, så att han hade ju ett par aktioner där. Men det tror jag gjorde mycket. Och sen givetvis att du kanske, du slappnar av lite. Ja, du går inte på 100% längre. Som vi gjorde hela första halvlek var verkligen 100%. Sen kanske vi kommer ner till 90%.
Ja.
Jag tyckte fortfarande, men det var ändå under kontroll. Och det var inte så att de skapade någonting. Men kanske att vi inte riktigt, ja, men vi spelar lite säkrare.
Jag säger att de också, de gjorde 3 byt i halvlek. Så jag antar att de,
jag vet inte om det gav någon större effekt. Alltså de var rätt risiga. De skapar ju inte mycket andra heller.
Nej.
Och vi gjorde en hel del byten. Och byten, ja men byten, visst det är klart, det kan ju en injektion också. Men i den här typen av match som redan är avgjord, då är det snarare så att du tappar flytet. Och det blir lite mer hackigt spel. Så jag skulle nog snarare säga att det var så att det var avgjort. Och men ja, absolut, kanske att vi slappnar av lite. Men å andra sidan, där tycker jag det är rätt. För under hela första halvlek, där fortsatte vi måla på. Och sen är matchen stängd. Och sen blev det lite mer kontrollera matchen-mode.
Ja. Ja, nej men det, ja, nej men som du säger, det, så länge de inte slappnar av och tänker att allting är över. Det finns ju 2 olika sätt att slappna av eller så här. Dra ner på gasen. Du kan dra ner på gasen och kontrollera det. Och inte förnedra dem. Motståndarlaget. Eller så drar du ner på gasen och tror att allting är klart. Och då kan du kanske inte efter 5-6-0. Men leder man med 2-0 så kan det straffa sig. Så,
ja, nej, men det gjorde, och då hade vi nog inte gjort de typen av byterna heller. Där vi nog ändå spelat på ett annat sätt. Men det blev ju lite. Jorginho ska jag säga också. Jag vet att både du och jag har
suttit i tidigare poddar, kanske för ett år sedan, och varit lite kritiska. Men jäklar vad han har varit bra 2024 alltså. Det är, och mycket är så att han har ju fortfarande, han har ju fortfarande sina begränsningar, men han spelar med Declan Rice. Ja. Så Declan Rice, han är så pass bra så han täcker ju upp för Chorginos begränsningar. Och då kan Chorgino fokusera på det han är bra på. Styra spelet med sina passningar och i den här luckan lite bakom. Ja. Och det är han ju grym på. Han är ju väldigt bra med bollen och väldigt bra passningsfot. Men det är ju mer när han ska liksom täcka ytor och sådär som oppositionsspel som inte är hans styrka. Men han gick ut. Och sen så kommer Partey in.
Ja.
Och det, alltså det är väl sjukt kul att ha Partey tillbaka. Det känns ju bra, det är en spelare. Om han kommer i form så är det ju en tillgång.
Jag har hört men.
Nej, fy fan vad dålig han var.
Ja.
Alltså tyvärr.
Jag har förstått det.
Nej, det var... Alltså han kom ju, sen så började han spela lite mer säkra passningar. Då var det lite bättre. Men nej, han var risig. Tyvärr. Men han har knappt spelat på hela säsongen. Alltså. Förlåt, vad sa du?
Alltså det var så påtagligt att han var så risig.
Ja, 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 ja. Alltså jag har så dålig, har jag aldrig sett honom. Alltså du känner inte igen honom.
Ja.
Han slog jättemycket felpassningar. Han var inte det här, du vet, han normalt sett när han är i form, då är han ju trygg med bollen, han har pondus. Han tar emot bollen, tittar upp, screenar vad ska jag göra med nästa och gärna väntar in pressen. Och sen när pressen börjar komma emot honom, då spelar han vidare. Nu var det mer så, ta emot, titta ner på bollen, spelade vidare snabbt. Han ville liksom inte ha bollen. Och han stod väldigt ofta i passningsskugga och stod och gömde sig.
Ja, alltså vi vet ju hur mycket du... Alltså,
du vet hur mycket jag älskar honom som spelare.
Exakt, hur viktigt du tyckte det var att vi skulle ha honom den här säsongen också.
Ja. Så då förstår du lite när jag säger så.
Exakt. Ja, exakt. Det är det jag reagerar lite på. Och
också ska man säga till hans försvar. Jag jämför ju mot den spelaren jag vet att han är. Så att det är inte så att han gjorde... Det var inte så att han gjorde ett LN-inhopp, om man säger så. Han var ju inte så jävla dålig. Men han var dålig i förhållande till hans kapacitet.
Jag förstår. Ja, nej, men det är som sagt, det är det jag har förstått det också. Och, ja, det är ju ett tag sedan han spelade.
Ja,
jag vet inte hur många månader sedan.
Alltså han har i princip, om man bortser från augusti när han spelade lite som högerback, så har han gjort 20 minuter mot City i oktober och det var han svinbra. Sen dess har han inte spelat.
Nej.
Så han har varit borta mycket. Men han var... Jag tror många reagerar på att han gjorde mycket felpass. Det tycker jag. Ja, det kan man väl få göra. Alltså det, sånt händer i den positionen. Det var inte det jag reagerade på. Det var ju det här hur rädd han var med bollen. Hur mycket han stod och gömde sig. Och hur mycket han... Det var inte den spelaren han... Som han brukar vara. Det var framförallt det. Så det var inte hans felpassningar jag reagerade på. Som jag tror många gör. Utan det var liksom...
Han var fel. Sista två månader i Arsenal nu.
Kan vara så. Jag vet inte. För han har väl ett år kvar på kontraktet. Så ska vi få pengar för honom så måste vi sälja honom i sommar.
Ja. Och om han inte förbättrar sig markant så tror jag inte de förlänger hans kontrakt ytterligare, eller?
Nej, för han sitter på rätt hög lön också. Så det tror jag faktiskt inte man vill göra med tanke på hans skadebekymmer. Så att det kan ju vara också att han spelar ut kontraktet om det inte är någon som nappar i sommar. Så jag är inte helt hundra på att vi inte får se honom framöver. Men jag tror inte hans kontrakt blir förlängt.
Nej.
Utan jag tror man försöker sälja honom. Men ja, nej, men summerat så var det kul att se. Och han tillbaka, Vieira tillbaka. Och sen vem var det mer som kom in? Det var väl Trossard.
Trossard och Cedric.
Cedric, ja. Jesus kom in också. Jesus var inte heller jättebra.
Nej.
Men, och Cedric, ja. Varför ens byta in honom?
Ja.
Ja, visst, det är väl bra att låta Ben White vila. Men där är andra spelare som behöver speltiden mer, om man säger så.
Ja, och vad är det? Det är 25 minuter kvar när han kom in. Så det är så farligt. Alltså när man leder med 6-0 och 25 minuter kvar så.
Ja, nej. Alltså det gjorde ingen skillnad så. Det var väl mer bara att offra ett byte. När vi hade kunnat ta in Smith Rowe eller Nelson. Spelare som behöver speltid mycket mer. Eller Enketia.
Ja, det är sant.
För de tre spelarna är viktiga för spel till nu. Om vi ska då antingen ha användning för dem framöver eller sälja dem. Oavsett vilket så måste de få speltid för att vi, så vi får lite pengar för dem. Cedric, han ska ju ändå bara, han ska bara packa sin väska och lämna i sommaren då.
Ja.
Då var det väl snarare det, att låta Ben White få lite avlastning.
Ja, fast jag vet inte om de andra. Det kommer att ha fler tillfällen senare när det närmar sig sommaren att snacka om Emil Smith och Nketia. Jag vet,
ja, absolut. Vi tar det längre fram i sommaren.
Precis, precis. Men ja, man vet inte riktigt vad Arteta har i rockarmen. Vi får se.
Nej, nej, så är det. Ja. Det vet man aldrig. Men oavsett, spännande. Jag vet inte om vi ska kanske stänga matchen där. Det var en säker seger. Det var inte så mycket mer att säga, utan vi vann traditionsenligt. Traditionsenligt. Vi vann övertygande. Traditionsenligt har det ju blivit att vinna stort nu på sistone.
Ja, om vi stänger den och gör en liten förflyttning till då nästa match. Tror du det kommer bli samma matchbild mot Tvede Brentford vi möter?
Ja,
jag gillar min övergång där.
Ja, snyggt. Bra fråga där faktiskt. Jag tror inte det blir riktigt samma matchbild. Jag tror att vi absolut kommer dominera. Men Brentford är ju ganska skickliga. De har en bra coach. De är ju taktiskt väldigt skickliga. Så jag tror det kommer bli mycket tuffare. Sen är de samtidigt ett lag som vill spela fotboll. Så det kan ju öppna upp för oss. Men jag tror att vi måste... Ja, vi får inte ta för lätt på den matchen.
Nej. De har,
Vad tror du?
Nej, jag tror absolut inte det blir lika lätt som mot Sheffield United eller de andra 5-6-0 matcherna vi har spelat. De har inte gått jättebra på de sista matcherna. Faktiskt, det har gått väldigt kast för dem. Men, men de har ju tillbaka Tony som ändå liksom gör lite mål här och där. Och vi har ju även så att Aaron Ramsdale kommer att stå.
Just det, sant.
Och han har inte stått på ett tag. Jag tror inte det kommer att vara jättestort. Jag tror inte det kommer att vara matchavgörande. Men man vet aldrig, som du säger. De har också en bra tränare som är alltså, bra taktiskt. Och ja, så det, jag hoppas jag har fel, men jag tror inte det blir 6-0.
Nej. Nej, det känns ju inte så. Men sen samtidigt med, alltså det nu nämner med Ramsdale, bara om jag får flika in där. Han är ju väldigt, alltså Ramsdale är en bra målvakt.
Ja.
Och sådär, så jag är inte, det är inte så att när vi hade Matt Turner, man var lite orolig att slänga in andra målvakten. Den oron känner man absolut inte med Ramsdale.
Nej.
Däremot är det ju lite så, vi får kanske spela på ett lite annat sätt. Eftersom han är fortfarande ganska bra med bollen, men han är ju inte Raya.
Nej.
Så det är kanske lite mer att vi får hjälpa honom. Alltså en av mittbackarna får kanske gå ner och möta upp bollen lite mer än vad vi är vana vid nu från senaste matcherna. När Raya bara, han distribuerar bollarna klockrent. Ramsdale gör det kanske bara till 85% av Rayas nivå. Mm. Så då kanske vi måste anpassa oss lite. Men jag ser det ändå som en ganska, det bör inte påverka allt för mycket.
Nej. Det bör det inte. Speciellt inte när vi har vårt mittbackslås som är så jävla fantastiska. Alltså.
Mm.
Det känns jäkligt tryggt att ha de två där.
Ja, det enda som oroar mig lite med backlinjen är att vi har tre skador i backlinjen. Så vi har ju bakom dem, ja, då är det ju Cedric. Det är ju,
ja,
okay, liksom,
men, ja,
ja, men vi har ju både, ja, Tomiyasu, Zinchenko och Timber. Tomiyasu, Zinchenko, ja, de är ju mer eller mindre, någon av dem är alltid skadade. Nu har ju Kiwi kommit in och gjort det bra, men samtidigt en skada på någon av dem. Ja, då blir det lite jobbigt. Då måste vi ju spela eller Cedric tills någon av de andra tre är tillbaka.
Ja, men det snack om Timber, att han är mer eller mindre klar tydligen, eller?
Har du någonting? Han var i full träning här nu i dagarna. Ja. Om det var idag eller igår. Men ja. Samtidigt att du är full träning, ja, du behöver vara i full träning i en månad innan du är fit for fight, skulle jag säga. Så att tidigast, jag tror inte vi ser honom innan april.
Ja, jag för mig att han var i full träning innan matchen, innan Sheffield-matchen.
Ja, okej. Okay. Ja.
Jag hörde någon snack om att de var ändå så här, vi längtade alla till att ta honom tillbaka, men att det var liksom ändå skönt att vi inte slängde in honom. Arteta kan ju vara lite så här, men fan in med honom för att jag vill att han ska spela. Exakt. Men det var skönt att han inte gjorde det, för att han behöver lite till, som du säger.
Ja. Men jag tror han får några, där är ett landslagsuppehåll här nu i mitten, slutet på mars också.
Ja. Efter det kanske.
Ja men och det är bra. Så kanske efter landslagsuppehållet, och då har vi väl City, va?
Ja, mycket möjligt.
Men den tror jag är för tidig. Men sen har vi ju Luton där, typ 4 eller 3 april, ganska kort därpå. Det är kanske mer rimligt att han ska kanske, då kanske det är mer rimligt att han gör comeback. För du slänger, ja, oavsett om han är fit eller inte, så slänger du inte in honom mot City.
Exakt. Nej, det är, men vi får hoppas då mot Luton.
Ja, jag tänker Luton där är en rimlig match, att han åtminstone, ja, jag vet inte om han nu är tillbaka full träning, han kanske får sitta på bänken och göra ett inhopp sista kvarten i någon match. Jag vet inte, men jag tycker med Luton känns mer rimligt. Och då har vi ändå säkert en 7-8 matcher kvar eller någonting. Så det finns ju ändå lite för honom att spela.
Precis. Men det är, ja. Ja, men det, vi hoppas vi ser honom snart igen.
Vi får hoppas på det. Vill du ge dig på att tippa ett slutresultat?
Mot Brentford?
Ja. Yeah.
Då tippar jag 3-1.
3-1?
Det tänkte du också tala, hur?
Ja, jag sitter och tänker. Jag vet inte, ja, 3-1 är väl rimligt, men jag säger 4-1.
Ja, bra, hoppas du har rätt.
Med tanke på att vi har ändå haft medgången här, och det viktigaste är det som vi har varit fördelar nu under hela året, för jag har gjort första målet, och då måste de lyfta upp lite. Om de säger att nu Brentford gör första målet på lördag,
ja,
då kan det bli jobbigt för oss.
Ja, det har vi tufft, det har vi svårt för.
Ja. Men får vi bara första målet så där i första kvarten, ja, men då finns ju alla möjligheter. Och sen så kanske 2-0 i halvtid, ja, men då kan det ju absolut bli både 3 och 4. Så hoppas på det.
Absolut. Men på tal om första målet.
Ja.
Ja. Och på tal om första målet, 3 dagar senare så har vi returmatchen hemma mot Porto.
Ja.
Vad tror du där? Vi har ju Brentford nu, som vi är såklart väldigt viktiga. Alla matcher i Premier League är otroligt viktiga just nu. Hur tänker du, både Brentford och Porto då? Kör vi full trupp båda matcherna? Eller kommer man vila någon på mot Brentford först? Eller?
Jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror han spelar bäst laget. Ja, det är möjligtvis du har en sån som Trossard kanske du kan slänga in. Och så frågan är hur han gör med Jorginho och Havertz. De som har varit lite så in och ut. Där kanske det blir lite förändringar. Men sen efter Porto så är ju matchen mot Chelsea som skulle spelas nästa helg.
City. Ja, just det. Ja,
ja, den är ju, den blev ju, eftersom Chelsea är avancerad i kuppen, så är ju den framflyttad. Så vi har ju rätt så långt uppehåll därefter. Och då tänker jag, ja, men då borde vi kunna spela fullt lag av den anledningen. Men samtidigt, ja, det är ju viktigt att gå vidare i Champions League. Och då hade det varit bra med lite friska ben också. Så jag är lite kluven faktiskt. Men jag tror och tycker att Arteta ska spela bästa laget i båda matcherna. Och sen så märker han att det är tufft mot Porto. Göra lite byten. Men vi är så pass bra. Och hemma ska vi kunna ta dem. Nu gjorde Porto. Jag vet inte om du kunde se den matchen i Algeriet. Det kunde du inte kanske.
Nej.
Nej, för det var ju ett. Den matchen sticker ut i mönstret jämfört med de andra. Men mycket var att. Jag tror att Peter tänkte lite taktiskt. Och allting det lutar emot ett 0-0 resultat. Och det hade varit bra.
Men de spelar ju taktiskt väldigt smart. Och jag tror ju att de kommer inte klara av att spela på det sättet som de spelade på hemmaplan. Utan de, det kommer bli tufft för dem om de väl att parkera bussen så.
Ja.
Så jag tror ju att det blir en öppnare match på det sättet. Eftersom vi kommer vara mycket farligare. Och jag tror att vi kommer skapa mycket mer chanser.
Och vi är hemma också.
Och vi är hemma, det är det. Så att jag, däremot om de börjar spela lite taktiskt på kontringar och sånt där och lyckas få in ett ledningsmål på en omställning eller fast situation, ja, då kan det bli jobbigt. Men vi har ju goda möjligheter.
Men den tycker jag också att vi ska ta oss igenom.
Ja, eller hur tänker du på det här med, mot Brentford versus Porto? Ska vi...
Nej, men jag såg det nu här att efter Porto så är det ju det är 19 dagar till City-matchen. Det är nästan 3 veckor ju.
Ja.
Så nej, jag tycker, jag hoppas och jag tror att han kommer köra full trupp, liksom, alltså starkaste truppen i båda matcherna.
Ja.
För att båda de matcherna är ju otroligt viktiga. Så.
Ja, det tycker jag också. Sen tycker jag att en sån som Jorginho, han är ju Champions League-spelare.
Ja.
Han bör starta mot Porto. Jag tyckte det var dumt att han inte startade i första matchen. Det tyckte jag var lite konstigt, för det är en sån... Den, om någon, är väl en match han skulle ha spelat. Men nu är det lätt att vara efterklok, såklart.
Ja.
Men jag sa det redan när jag såg startelvan. Men däremot, ja, det kan ju vara, om vi har lite trötta ben och sådär, så kanske att vi måste ha någon fräsch spelare in. Som en Trossard kanske. Nu vet vi inte hur det är med Martinelli och Saka gick ut mot Sheffield United med lite lätta skadekänningar. Så vi får väl se.
Precis.
Men ett sätt skulle kunna vara att vila Martinelli i helgen och spela Trossard. Och så har du Martinelli från friska ben då mot Porto. Det skulle kunna vara ett sätt också.
Ja. Ja, ja, men vi får väl se. Porto får vi väl lite mer svar efter Brentford-matchen. Se liksom startelvan och så här. Men jag tror han kommer ju satsa 100% båda de matcherna. Ja. Det, ligan är ju som vi vet otroligt viktig och Champions League, det, ja, men det är liksom det är 2 mål som man behöver för att gå vidare egentligen. Så jag tror han kommer gå all guns blazing.
Ja, men det är lite så jag tycker Champions League, men vi ska gå till kvartsfinal. Det var ju liksom målet för säsongen. Så det tycker jag fortfarande det, vi måste kunna slå ut Porto. Sen i nästa runda däremot, jag vet inte om du har koll på resultaten, men typ alla de stora lagen har ju typ gått vidare eller ser ut att gå vidare. Så att vem får möta en kvartsfinal, så blir det ju, det är ju ett storlag.
Ja.
Det är ju typ men, de topp 10 bästa lagen i Europa är ju, det är ju liksom. Släng med Liverpool här också, så hade du haft liksom de bästa lagen i Europa som är i kvartsfinal.
Absolut, men vet vad? Vi är en av dem.
Vi är absolut en av dem.
Ja.
Men vi är uppe där med det Real Madrid, det är Bayern, det är PSG, det är City, Inter, Atletico. Det är tuffa lag.
Ge oss Real Madrid. Vi slår ut Real Madrid. Mbappé öppnar ögonen och fattar att Arsenal är bättre än Real Madrid. Och så kommer han i sommar. Boom, där har vi det.
Jag kan säga att jag möter mycket hellre Barcelona än Real Madrid, kan jag säga.
Ja, absolut. Men du hörde det här först.
Ja.
Mbappé till... om vi slår ut Real Madrid så kommer Mbappé till Arsenal.
Ja, det, jag tror inte det. Och jag kan säga att jag vill inte ha Mbappé.
Vet du vad? Jag tror inte han hade passat, faktiskt.
Exakt. Vi har inte plats för hans ego. Vi är inte i den klubben. Vi är inte PSG eller Real Madrid.
Nej. Nej.
Eller City för den delen. Vi ska inte ha såna ego och stor... Nej. Galacticus i Arsenal. Det är inte vi.
Nej. Vi slår ut dem istället. Bara.
Det låter bra. Vi får ju se. Jag vet inte. Lottningen är väl... Är det nästa fredag något sånt? Det brukar vara i anslutning efter...
Det brukar vara. Jag har inte kollat upp det ännu.
Nej, men det är ju spännande. Vi ska slå ut Porto först. Absolut.
Exakt. Och sen... Jag skulle precis säga att jag inte jinxa någonting. Så vi kollar... Om vi ses på tisdag så kan vi förhoppningsvis kolla det tillsammans då.
Det gör det låter bra.
Ja.
Vi får se. Jag sa ju det till dig innan här att jag sa ju upp mitt abonnemang på TV4 Play för jag tyckte jag hade alldeles för många abonnemang här. Så jag är ju egentligen så illa tvungen att bege mig till puben på tisdag för jag ska se matchen. Så
ja,
det lär väl bli så.
Det är för jävligt alltså.
Ja, eller hur?
Jobbigt. Jobbigt att ta sig till puben.
Ja.
Ja, men Vi hoppas att du kan ta dig dit. Jag kommer vara där i alla fall, för att det kommer vara första matchen där på. Ja, jag minns inte sist jag var. Jag vet inte om det var julfesten jag var där sist. Jag har varit borta varenda gång, jobbat, varit på semester. Så det ska bli jäkligt kul att komma ner igen.
Alltså det är ju typ så, vad blev det, 3 månader sedan?
Ja, det, alltså jag tror fan det är så länge sedan.
Ja, det är sjukt.
Ja. Men ja, så som sagt, det ska bli kul att komma ner igen och se alla trevliga människor och dricka god öl.
Det låter bra. Det tycker jag låter fantastiskt. Och till er som lyssnar, så om ni inte redan har varit på en matchträff med oss, så är ni alltid varmt välkomna. Vi ses ju varje match på Drumboy som vanligt. Så bara in och anmäl er på Facebook om ni är sugna på gå förbi, så löser vi en plats till er. Och alla matcher här i maj är utlagda på Facebook, så bara in och anmäl er. Och det tänkte jag skulle vara slutorden här för veckans podd, Nass, om du inte har något annat du vill tillägga innan vi avbryter.
Nej. Jag tycker vi har täckt det mesta, va?
Vi har täckt det mesta, speciellt med tanke på att du inte såg matchen, så har vi lyckats snacka runt det rätt bra.
Jag har en klar bild nu efter du har berättat.
Ja, men vad bra.
Nej, men det, nej, jag tycker det, nej, jag är nöjd.
Nej, toppen. Då säger jag stort tack till dig för att du var med denna veckan.
Ja, tack ska du ha, Rickard.
Tack. Och sist men inte minst, stort tack till våra lyssnare. Tack för att ni var med oss denna veckan. Och ser vi tillbaka nästa vecka med en ny podd. Ha det gott och en fantastisk vecka. North London forever.